Varmt välkomna till avsnitt 4 av podden Frågor om kristen tro med pastorn och apologeten. Det är jag som är pastorn, Kai Johansson, pastor i Centrumkyrkan Malmö.
Och det är jag som är apologeten, Sebastian Uppsett, till barnas läkare, biolog och engagerad i svensk kristendom.
Ja, nu var det ju ett tag sedan vi spelade in sist. Sebastian, vad händer i ditt liv just nu?
Ja, men det händer ganska mycket. Just nu, jag jobbar ju en dag i veckan och har mottagning och träffar patienter. Så det är ju väldigt roligt. Och sen är jag föräldraledig 4 dagar i veckan. Och den som tror att man är riktigt föräldraledig har aldrig varit föräldraledig. En busig 1-åring, 3 år. Så det är fullt upp och vi har ju köpt ett hus. Vi flyttar om ett par veckor så det är mycket.
Wow. Ja.
Sen är det ju hela politik, så lite artiklar och böcker och predikningar.
Precis. Hur många, många poddar är du med
i? Jag har med i 2 poddar i varje fall.
Okej. Okay. Precis.
Ja, hur är det själv? Okay.
Jo, men det är fullt upp här också. Det har varit en väldigt fin påsk som ligger bakom oss. Och jag jobbar ju både i en missionsorganisation och som pastor då. I Centrumkyrkan Malmö, men missionsorganisationen har utgångspunkt i Norge. Så det är också väldigt, väldigt spännande, både för det här stora perspektivet och det lokala perspektivet.
Just
det. Det är också.
Ja, vi tänkte att vi skulle prata idag om ett ämne som är väldigt aktuellt både i samhället och i kyrkan och för dig personligen, Kaj.
Precis.
Nämligen psykisk ohälsa. Hur kan vi normalisera att prata om detta? Hur kan vi hjälpa de som sliter med det? Och hur ska jag hantera det om jag själv blir drabbad? Men innan vi kommer in på det, jag tänkte att du ska få berätta om din kamp också mot depression. Så då kan vi gå titta lite på vad som gäller med psykisk ohälsa.
Precis, det kan vi göra. Det är ju på något sätt någonting som väldigt många känner till, men om man skulle få uppgiften att definiera det så kanske man hade sagt väldigt olika, jag vet inte. Men vi kan börja med en ganska mycket använd definition från WHO om vad som är psykisk hälsa. Alltså man börjar med hälsan då. Och de skriver så här att psykisk hälsa, det är ett tillstånd av psykisk välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som han eller hon lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom. Så vi har ju alla en psykisk hälsa som kan variera genom livet. Man räknar väl med att så mycket som hälften av alla svenskar kommer att drabbas av psykisk ohälsa genom livet. Och, Sebastian, om vi går vidare då och tittar på motsatsen då, till hälsan, alltså psykisk ohälsa. Du är ju läkare, hur ska man definiera psykisk ohälsa?
Jag tänker här, men psykisk ohälsa, det är väl en sorts psykisk hälsa?
Ja, precis. Jo, ja.
Men psykisk ohälsa är ju någonting väldigt vanligt som alla människor i nästa kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. Vare sig man arbetar inom sjukvården eller inte. Och det är ju ett ganska brett begrepp då, som innefattar liksom olika former av psykiska besvär som oro, nedstämdhet, sömnsvårighet och ångest och så. Och det här kan ju vara reaktioner på olika händelser i livet. Separationer, dödsfall och det här är ju då, kan ju vara liksom adekvata reaktioner i sådana här situationer som sen kan ta överhanden och leda till lidande för den här personen som är krabbad. Och då kommer jag prata om psykisk ohälsa. Och ibland så finns det inte någon sån här tydligt utlösande faktor. Psykisk ohälsa, det kan ju också handla om olika psykiatriska, alltså medicinska tillstånd då, där man kan prata om en medicinsk diagnos eller sjukdom som depression eller ätstörning, schizofreni, ångestsyndrom, tvångssyndrom och sådär. Och sen finns det ju då, för det tredje då, olika neuropsykiatriska tillstånd som det heter då, som ADHD och autism, intellektuell funktionsnedsättning. Och en del av de här sjukdomarna är ju väldigt allvarliga, men för en hel del av dem så finns det bra medicinska behandlingar. Det är inte alla som, ja, allting man behöver professionell hjälp, men ibland kan man behöva.
Så om man får då rätt behandling, så kanske inte en diagnos behöver påverka vardagen i större utsträckning, medan vissa psykiska besvär kan påverka vardagen väldigt mycket, även om det är relativt kortvarigt.
Precis.
Ibland så har vi kanske en tendens inom kyrkan att tänka att psykisk sjukdom, det har att göra med svag tro eller att finns andliga orsaker bakom allting. Och man kanske kan säga att nej, men det är bara be mer eller läs mer i Bibeln eller något sånt, men så enkelt är det ju inte.
Nej, det är det inte. Och så det finns säkert andliga orsaker bakom många fall av psykisk ohälsa och sjukdom. Vi kommer väl att komma in på det här så småningom, men i många fall så finns det ju också tydliga naturliga orsaker. Det behöver ju inte vara någon motsättning mellan det naturliga och det andliga. Det har vi pratat om tidigare. Men pratar om skapelse, evolution, det är ju samma sak. Men de naturliga orsakerna, det kan ju vara genetiska orsaker till exempel. Det är ju större risk att man har en psykisk sjukdom om det finns i släkten.
Precis.
Och saker som händer i livet spelar också stor roll. Enskilda eller upprepade trauman, förluster och hur bra man är att hantera kriser och socialt nätverk. Sådär. Det är en viktig faktor. På engelska när man pratar om sjukdomar så finns det några olika termer. Man kan prata om diseases och det har ju att göra med en kroppslig dysfunktion. Sen kan man prata om illness. Då betonar man en upplevelse av att man är sjuk eller inte mår bra. Och sen kan man prata om sickness. Och då handlar det ofta om att det är någonting som går emot sociala eller kulturella förväntningar av hur man ska må. Och gränsdragningar för vad som är en psykisk sjukdom och vad som är friskt, psykiskt friskt, då bygger ju på vad människor upplever och känner och tänker och gör, alltså illness. Men bakom de psykiska sjukdomarna så finns det ju ofta biologiska orsaker som man kan identifiera. Obalanser mellan olika signalsubstanser i hjärnan. Men det är ju själva upplevelsen som är grunden för diagnostiken. Och sen
Precis.
inte en depressionsdiagnos baserat på ett blodprov.
Nej.
Till skillnad från många andra delar. Och sen måste man då alltid sätta det i ett större kulturellt sammanhang. Så hur länge är det normalt att sörja familjen är med stort barn innan det räknas som en depression? Det kan ju variera över tid och kultur. Så inom psykiatrin så försöker man ta hänsyn både till upplevelsen, till biologin bakom den och sen vad som är då förväntat normalt för att försöka hjälpa människor. Ja, nu blev det väldigt just.
Ja, det är liksom din uppgift där, Sebastian. Kom med
Ja,
bra teori här.
men alltså det är mycket mer intressant att höra om dina erfarenheter av psykisk ohälsa. Och du har ju valt att ta upp med dina utmaningar här och du tog upp detta under en predikan i vår kyrka här. Kan du inte liksom beskriva lite grann hur svårt har det varit och hur kom ut sådär, hur upplevde du det?
Ja, det är ju en väldigt speciell berättelse eftersom det både handlar om hur jag har mått över ganska många år och hur det hände någonting som ska återkomma till för 2 månader sedan som gör att jag faktiskt idag inte har det som jag nu kommer berätta om. Och det är också en mycket speciell upplevelse. Men faktiskt så har jag mått ganska dåligt i typ 15, 16, 17 år. Och då har det liksom varit väldigt tungt. Jag har brukat skämta med att ja, men jag vaknar väl 10 dagar i året och känner mig glad. Och när jag skämtat om det så har det varit som att men det, så är det väl många andra som har det. Jag har inte tänkt att det var någonting fel. Jag har bara tänkt att du får träna mer och äta sundare och sova bättre. Eller du får ta hand om det här själv. Det här är ditt fel, alltså inte fel på det sättet, men liksom det här är ditt annat. Det här får du liksom, ja, fixa på något sätt.
du insåg inte att det var psykisk ohälsa?
Absolut inte. Alltså det skulle, alltså om någon skulle sagt det så tänkte jag, nej, inte jag. Liksom det, det, nej, nej. Därför att jag har ju liksom många, alltså det är många andra saker som har fungerat bra. Även om det här liksom har påverkat mig hela tiden. Och jag har väl blivit bra på marginaler, framförhållning. Därför att jag vet att det kommer ganska många tunga dagar. Så jag har liksom alltid skött mitt jobb.
Olika kompensationsmekanismer.
Precis. Därför har säkert många som har tänkt, vadå, har du liksom mått så dåligt? Mm. Sen så hände det någonting för ett år sedan när Stina, min fru, kom hem från skolan där hon jobbar och hade haft ett seminar med en psykolog som tog fram olika diagnoser som gjorde att ungdomar kunde hålla sig hemma från skolan. Och så kom hon hem och sa att det var en diagnos som det liknade liksom på hur du beskriver att du mår. Mm. Och det här var då ungefär ett år sedan, och då för första gången jag tänkte, aha, kanske det är en diagnos eller alltså en psykisk sjukdom. Mm. Och det var väldigt speciellt att börja tänka så. Det var liksom en befrielse i det. Mm. Att man tänkte, aha, kanske det inte är något fel på mig, alltså, eller någonting mitt fel. Men det är någonting som är onaturligt som inte ska vara. Samtidigt så kändes det som, oj, är det här någonting jag må leva med resten av livet då, eller? Eftersom det är kanske en kronisk grej eller sånt. Så det ledde då till att jag för första gången uppsökte psykolog. Jag har ju pluggat själavård och jobbat en del med liksom min troshistoria, livshistoria och sånt. Så det har varit bra. Men i själavård behandlar man ju inte. Det kommer jag återkomma lite till. Men
innan detta då höll du detta för dig själv och Stina?
Ja, alltså, som sagt, jag skämtade lite om det. Och jag försökte springa och få liksom endorfiner. Mm. Och jag beskrev det som att du vaknar om morgonen och du är törstig. Och du går till springen och hämtar vatten, men jag, alltså bilderna, jag behöver då gå ut på isen och ta hål i isen, ta upp ett glas vatten, känna att det är det du har för den här dagen, och när det är slut så är det liksom slut, och får du sitta där i fåtöljen och känna att det är tungt och tumt och nedstämd och hopplöst. Så var livet väldigt, väldigt mycket. Och det... Nej, det var inte så. Jag hade några nära vänner som jag kanske delade lite med, men så kom sommaren till exempel och så kändes det lite bättre, och så tänkte jag, ja, men nu släpper det liksom. Och sen så gjorde jag inte det. Så det var skönt att få möta en psykolog som första gången bekräftade att ja, men det här är troligen en diagnos. Sen så är det här med vårdsystemet som inte är så enkelt alltid. Det tog väl 4 psykologer innan jag liksom fick någon som hade tid. Därför att, ja, short story. Alltså det är många, många saker som hände, men jag valde ju att vara öppen med det till mina barn, för jag också såg livet i retrosperspektiv och så att, ja, men det är därför jag ibland har blivit mer irriterad än man behöver, det är därför jag har, så man behöver liksom prata om sådana saker med sina barn också, att det här är, ja, är det någonting som vi behöver prata om liksom, reda ut. Det var skönt att ta det samtalet och prata med mina chefer i Norge och församlingsledningen här i Malmö. Och sen valde jag också att vara öppen med kyrkan, därför att jag tänkte att jag vill fortsätta med det här jobbet, för jag tycker det är meningsfullt.
Mm. Men du insåg någonstans att det här inte är riktigt normalt eller som det ska vara då, men inte på det sättet att det var någon psykisk ohälsa.
Ja, det var när jag mötte psykologerna som jag fick bekräftat att om det här är troligen inte, det här är kanske under 1% av befolkningen som kanske sliter med just min grej då, som då har efteråt blivit bekräftat av någon kronisk depression då. Så det, ja, det var som sagt en befrielse att få veta det. Plötsligt så blev det så att jag kunde identifiera sjukdomen på ett bättre sätt och förstå: det här är onormalt, det här är jag, det här är personligheten min, men det här är sjukdomen som gör att du mår så här. Så det tog lite tid, men det hjälpte på något sätt. Och jag tänkte, för mig, och jag säger inte att alla ska göra det, men för mig var det bra att vara öppen. Och dela även med församlingen utan att de skulle då bli mina terapeuter. Jag kände att nu har jag liksom, nu äger jag det här, nu får jag hjälp. Nu vill det bara vara bra för öppen, både för att kunna hjälpa andra men för att jag själv skulle kunna hantera. Och man behöver inte då alltid hitta på någon annan ursäkt för att man mår dåligt. Bara säga helt enkelt, jag mår dålig och ni vet varför. Sen så fick jag en psykoterapeut som var väldigt bra. Hade ett samtal med honom. Det här var januari, det var efter jul. Jag hade öppet med församlingen 22 oktober, kommer ihåg det, för det är min frus födelsedag. Och sen så den 12 februari, det var en måndag, då hade jag haft mitt första samtal med den här nya psykoterapeuten som också är press och han har liksom förståelse för min tro och sånt. Och då hade jag min värsta måndag. Han beskrev det som att det verkar som det är någon form av hål på insidan som jag har fått genom olika trauma, det är saker i min uppväxt som jag kanske inte ska vara så personlig med här, men det finns också konflikter, djupa konflikter som har triggat igång, skapat liksom ett hål där saker som man vanligtvis reagerar, ja, man kanske blir lite stressad, men det prällar av, liksom det försvinner. Det tog väldigt hårt på mig. Till exempel att predika. Det kanske tog 2 dygn innan jag var liksom tillbaka. Så ledig måndag. För mig det handlade bara liksom att ta mig igenom. För att få tillbaka liksom energin för att kunna fortsätta. Så det var liksom alltså jag beskriver liksom, jag vaknade upp på -10 till -5. Den måndagen 12 februari var det -12. Liksom. Då satt jag här hemma och gråt. Och kände att jag vet inte om jag orkar det här. Liksom. Kanske det var för att man var igång med psykoterapin. Det är ju bra, men samtidigt också. Det kräver ju lite att du berättar om dig själv och börjar liksom titta på det förflutna. Så jag mötte honom igen på tisdagen. Och då var faktiskt fin. Han sjöng en psalm för mig. Du vet väl om att du är värdefull. Så sa jag, vet att jag är värdefull, men jag tycker jag. Jag liksom suger på jobbet och livet är inte bra. Sen så kommer det ju en stor förändring då, den veckan. Och det är så jag sitter här och fortfarande knappt tror det. Men torsdagskvällen den veckan så hade vi en bönegrupp i församlingen. Vi skulle börja ett nytt tema om den heliga ande. Det var en ny grupp, det var liksom flera nya som hade kommit till. Pratade om det här temat och på slutet så sa jag, ni vet ju att jag mår dålig och nu har jag fått en psykoterapeut, så kan ni be för mig. Det här ska bli bra. Och en kvinna då satt i soffan, jag satt i en fåtölj, hon bad en enkel bön. Och just då, i det hon bad, i den sekunden hon bad, så var det som att det hördes ett ljud, sa det liksom. Som men alltså såklart inte hörbart, men på insidan. Och någonting hände liksom i mitt bröst och någonting stängdes alltså på ett positivt sätt, som att det kanske var det här hålet som min psykoterapeut beskrev det. Och jag upplevde det jättefint och tänkte att vad hände där? Men jag tänkte inte att nu försvinner depressionen, absolut inte. När jag sa till min fru, det gick en bra grupp liksom, det var en jättefin kväll, ja absolut liksom. Sen vaknade nästa dag och det är borta. Och jag tänkte, nej, det kan inte stämma. Så jag testade mig på, jag började tänka på negativa saker och sånt. Så liksom, är det kvar? Nej, det är borta. Det är helt borta. Och så, jaha, en fin dag då. Ja, men det kan man väl ha ibland. Liksom. Jag tänkte, kommer helt säkert tillbaka. Så det tog 7 dagar utan en sekund av spår av den här depressionen innan jag vågade berätta för någon annan än min fru. Då skrev jag till bönegruppen. Jag tror någonting har hänt. Och sen nu har det gått 2 månader och det har inte ens varit skört, alltså det är bara helt borta, och hela livet har blivit nytt på alla sätt och vis. Jag har fått tillbaka en livsglädje, en arbetslust. Jag kunde till exempel vara på ett digitalt möte och var helt slut och behövde lägga mig 2 timmar efteråt. Nu kan jag ta 2-3 digitala möten i rad och jag är kreativ och
fantastiskt.
Det är helt fantastiskt och det, för mig är det ju helt klart ett mirakel som har hänt. Och jag tänker att för mig, man ska inte laga liksom någon teologi eller någon formula som alla ska följa, men för mig handlade om, jag fick förståelse av vad det var, jag valde öppenhet och samtal och sen fick jag förbön och det var lika överraskande för mig för henne som var alla andra. Jag hade väl ingen tro helt för att det här skulle hända. Men, så det är ju ett vittnesbörd som jag berättar för att skapa hopp. Samtidigt som också folk kontaktar mig nu för att, som har det svårt. Så jag tror det är viktigt att liksom hålla båda saker. Alltså det, vi vill be, vi vill hjälpa människor på det sättet. Men vi måste också lära oss att förstå hur folk mår när de går igenom olika svårigheter med sin psykiska ohälsa.
Ja, härligt vittnesbörd.
Verkligen, det är så roligt.
När du mådde så här illa, tror du att din tro hjälpte dig eller gjorde det saker och ting värre? Att du tänkte att så här borde jag verkligen inte känna, så blev det värre av.
Ja, det är faktiskt en bra fråga. Det är lite delat därför att jag upptäckte när jag förstod att det också är en psykisk sjukdom. Det blev faktiskt en hjälp där, för då förstår jag att det här är inte naturligt. Då blev det så att jag kände mycket på nedstämdhet och hopplöshet. Och då blev faktiskt tron en hjälp. Där jag säger att mina värderingar hjälpte mig att fortsätta. Jag har aldrig varit självmordsbenägen, men jag var trött på livet. Jag tyckte också att livet är inte jätteroligt liksom. Men värderingarna gjorde att ja, men jag tycker att det jag håller på med är meningsfyllt. Och jag tror att det finns en mening med livet. Och det är som om det låg liksom, djupare i mig än känslorna. Så känslorna förstod inte det. Alltså det är lite, de förstod inte vad jag trodde på. Så på det sättet så hjälpte tron mig. På ett annat sätt så tror jag ibland så kan det bli lite så att ja, men vi måste ha vår identitet i Gud och det håller jag med om. Men jag måste säga att det hjälpte otroligt mycket när andra uppmuntrade mig. Alltså det är lite som att du när, om du har stukat foten eller du behöver hjälp fysiskt så är det också en psykisk ohälsa. Jag tror man behöver faktiskt hjälp. Man behöver att höra att någon uppmuntrar en. Så där kanske jag behövde justera lite att inte bara tänka att ja, men du får ju bara liksom ha din identitet i Gud. Men det har jag, men vi behöver också hjälp från människorna.
Hur var det att berätta om detta till hela församlingen?
Ja, då hade jag ju bearbetat det. Mm. Och då blev det för mig någon form av enda vägen om jag skulle kunde fortsätta i mitt jobb liksom, kände jag. Jag måste berätta om det här, annars så vet jag inte om jag kommer hålla ut. Och då fick jag väldigt mycket, mycket feedback och en upplevelse av att det är faktiskt jätteskönt nu att nu är det hundratals människor som vet eftersom det här gick ut på Facebook och på podden och sånt. Så det var faktiskt, det kändes, jag är väl lite sån som person, jag väljer ofta ärlighet och öppenhet liksom. Så säger jag inte att det är vägen för alla. Men för mig så blev det. Samtidigt så tror jag det också kan vara lite svårt för folk att tänka hur ska man nu hantera de som har varit öppna då? Vad säger man nästa gång man ses? Mm. Och där tror jag det är viktigt för när man är öppen att man inte då skapar någon förväntan om att alla ska bli dina terapeuter liksom. Men att man kan vara helt ytlig ibland och att det är helt okej. Okay. Men samtidigt så skapar det ju också såklart en annan dynamik då, när man har varit öppen. Och där tror jag att man behöver liksom gå några steg och lära sig lite hur man hanterar det. Mm.
Ja, nej, men tack så mycket Kai för att du delade så personligt. Mm. Och jag funderar på hur kommer det sig att det är så mycket lättare att prata till exempel om att jag har brutit benet. Jag känner mig deprimerad för att det upplevde du säkert också.
Absolut. Det där är ju någonting man hör ju väldigt mycket om. Det. Varför är det tabu? Och det tycker jag har hört så länge också så verkar det som att det är inte liksom den kampen är inte över. Att vi måste fortsätta med det. Jag har ju funderat lite på Det kan vara alltså, att det är avsagt några kunskaper eller fördomar som lever vidare. Det är ju liksom först på 1800-talet som man börjar ta psykisk sjukdom på allvar i Sverige till exempel. Och jag kommer ihåg från min barndom att det att vara sinnessjuk, säger man på svenska? Eller? Ja. Sinnessjuk, ja. Ja, det var ett skällsord. Och vi har ju fortfarande en uttryck som är du helt sjuk i huvudet, och vi tänker kanske inte, men det är liksom kopplat lite med sådana stigma. Så det ligger mycket tabu i historien, tror jag, kring psykisk ohälsa. Och det är kanske i färd med att ändra sig en del, men samtidigt så skiljer ju psykisk ohälsa sig från fysisk sjukdom genom att det är ofta mer personligt och därmed svårare att tala om. Det kan liksom vara lättare att tänka att det är något fel med mig. Om du har brutit benet så tänker du att det är något fel med mitt ben. Men när man är psykisk sjuk så tänker man att det är något fel med mig. Och därför så tror jag att det är lite enklare att prata om det fysiska. Sen finns det ju fysiska sjukdomar som man också vill dölja, såklart, som man inte vill tala om. Ja, men vad tänker du som är läkare då, Sebastian? Det finns ju en diskussion om att går det inflation i diagnoser kring psykisk sjukdom idag? Alltså vi har liksom att göra med en snöflingegeneration som liksom bara borde skärpa sig.
Ja,
och att alla har några bokstäver. Och vad tänker du om det?
Ja, nej, men precis. Vi är väl alla mer eller mindre normalstörda.
Precis.
Nej, men alltså när man gör sådana epidemiologiska undersökningar, man tittar på hur man har misslyckats tid och så uppger ju de flesta barn och ungdomar då att de mår bra, men samtidigt så har ju den psykiska ohälsan ökat och den har ju fördubblats sedan mitten på 80-talet.
Mm.
Och Folkhälsomyndigheten gjorde en utredning 2018 om vad orsakerna till det här kunde vara. Och så har de vissa förändringar då sedan 80-talet som man skulle kunna tänka sig hänger samman med detta då. Till exempel att skolan fungerar sämre i form av att prestationerna har minskat och att det är många fler ungdomar som upplever sig stressade och stora. Arbetsmarknaden har blivit tuffare. En sån sak, användningen av sociala medier har ökat.
Precis.
Och samhället har blivit mer individualistiskt och det kanske då kan också stöpa på psykisk ohälsa. Vi vet ju att sociala nätverk är viktigt för det psykiska målet, så att om samhället är mer individualistiskt så försvinner ju den här friskfaktorn, så att säga. Lite grann då. Så,
ensamhet är farligare än att röka, har jag läst någonstans.
Ja, visst. Ja, det är det nog. Men vi har ju också blivit bättre förstås på att prata om psykisk ohälsa, och det gör ju att det uppmärksammas mer, så den aspekten finns också. Och sjukvården har blivit bättre på att behandla psykisk ohälsa, och generellt inom sjukvården så när vi blir bättre på att behandla sjukdom så är vi också mer benägna att ställa en diagnos, för då finns det ju liksom en hygglig nytta med det då.
Precis.
Jag tänker att en väldigt tydlig samhällsförändring är ju sociala medier. De unga idag är den första generationen som lever helt uppkopplade i informationssamhället, och att ständigt matas med upplevelser och intryck och sova för lite och röra på sig för lite. Och sen samtidigt då har förväntningar på sig att vara social och samtidigt så som man visar upp en fin yta och jagar likes på sociala medier, och sen har man höga prestationskrav med stress i skolan. Det är inte så konstigt.
Nej, det låter som en dålig mix.
Ja, så att även samhället har blivit mer stressigt med krav och förväntningar med det, tänker jag. På ett orimligt sätt då, alltså. De som inte åker med den här höga tempo som man förväntas leda i, de hamnar utanför och mår dåligt och bra, då blir det flit som pågår. Så det är många saker som spelar in här då, tror jag. Och sen är det också så att för att man ska få rätt hjälp i skolan så kan det ibland att man har en diagnos, till exempel ADHD. Man pratar ibland om ADHD-inflation. Alltså att det sätts för många ADHD-diagnoser. Jag vet inte, men problemet är ju kanske inte att det är mer fel på barnen idag, utan att skolans resurser har det inte.
Mm.
Och man behöver ju tänka sig för innan man sätter diagnoser och börjar med medicin. Att alla mediciner har ju biverkningar. Och ibland behöver man ta medicin och då ska man ju göra det när man tar det medicin.
Så inget jättetydligt svar på om det är någon inflation i diagnosen. Det kan vara både och på något sätt, alltså att samhällsutvecklingen och samtidigt som det, ja, man letar sig väl lite fram också i en ny tid, kan man säga. Mm. Men just det här med mediciner då, mot psykiska sjukdomar, är det ju många kristna som är tveksamma till, åtminstone från de liksom, miljöer jag har växt upp i. Kanske man tänker, ja, men du får bara lära dig att tänka rätt, så löser du sig, läsa Bibeln mer. Vi är för det, att läsa Bibeln, och det kanske vi återkommer lite till också. Men en del kristna vill till exempel inte ta antidepressiva läkemedel.
Nej, så är det. Och det är ju väldigt tragiskt, tycker jag, för att det betyder att de här personerna kanske behöver genomlida en långvarig depression helt i onödan.
Mm.
Som de hade kunnat bli friska av.
Mm.
Därför att depressionen, måste man ju ha klart för sig, det är en riktig sjukdom. Och det är inte bara någon inbildning. Va? Och det påverkar ju verkligen hjärnans förmåga att fungera och att tänka.
Mm.
Och det finns väldigt bra behandling. Vid en lindrig depression så kan ju fysisk aktivitet eller samtalsterapi vara fullt tillräckligt. Men är depressionen lite djupare så påverkas ju tankeförmågan så pass mycket att man även behöver medicinsk behandling då för att kompensera för defekter i hur hjärnan fungerar.
Mm.
Det är som först efter det som man kan till sig en samtalsterapi. Och vid riktigt svår depression så är ju elektrisk terapi väldigt effektivt. Man brukar in en elektrisk strömstöt i hjärnan faktiskt. Mm. Och jag har ju träffat många personer som har kommit ut ur djup och långvarig depression där man inte har velat leva längre. Som har nästan blivit hjälpt av metodens behandling.
Precis, jag också träffat personer som har upplevt det som stor hjälp faktiskt.
Mm. Så att depression är ju, det kan vara en väldigt allvarlig sjukdom och potentiellt dödlig sjukdom. Så vid svårare psykiska sjukdomar när det är allvarligt, då behövs professionell hjälp och då ska man söka sig till sjukdom.
Mm.
Så ja, det är mitt perspektiv som läkare då. Men psykisk ohälsa, det kan ju bero på olika livsomständigheter som man ställs inför. Så tänker jag. Och det kanske är allt där som kyrkan kan hjälpa till, eller vad tänker du?
Ja, men det är ju ingen motsättnad liksom på, alltså, och det här med, det är klart att med mediciner det är ju så att det finns ju biverkningar som du sa, och jag har ju också mött människor som har känt att de har testat det och så har biverkningarna större än de hade väntat och sånt, och så har man kanske, eftersom det har varit lite mer lindrigt, så har man klarat sig på ett annat sätt. Mm. Men så är det allvarlighetsgraden också. Och kyrkan, tänker jag, har liksom en annan roll såklart. Vi ska ju inte behandla. Och jag tror kyrkan kan erbjuda väldigt mycket när det gäller psykisk ohälsa. Och för det första så ligger det väldigt centralt hos Jesus som sa, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag er vila. Ta på er mitt åk och lära mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Står det faktiskt. Och det här var 2000 år sedan. Och själ på grekiska är ju psyche, så det är liksom direkt kopplat med det psykiska som vi pratar om. Idag så Jesus själv vill att vi ska må bra i själen. Och jag tänker spontant på tre saker som kyrkan kan hjälpa med. Och det första är ju det personliga samtalet, eller själavården som vi ofta kallar det. Jag har som sagt själv fortbildat mig inom själavård därför att jag ville lära mer om hur jag kan hjälpa människor som sliter med små och stora utmaningar. Och nu finns det olika typer av själavård. Vi lärde om 8 olika, vi ska inte ta dem idag. Men där kan man säga att några ligger närmare psykologin än andra, som kanske fokuserar mer då på andlighet. Och vi pratade också inom våra studier att själavården har haft en identitetskris i möte med psykologin därför att man har liksom haft svårt att skilja dem åt ibland. Men sen har den pendeln svängt och man har liksom blivit mer trygg på vad är själavård. Att det finns två stora skillnader på själavård och psykisk vård. För det första så är själavården tydlig med att den står på kristen grund och att själavården och konfidenten inte är ensam i rummet, men att Gud är en del av samtalet. Så det gör man tydligt när man har ett själavårdssamtal.
Jag har inte något gått psykolog.
Precis, jag har ju en präst och han, men nej, men vi håller det utanför på något sätt. Men sen så tror jag att en bra psykolog också tar på allvar folks tro. Men då måste det vara patienten själv som tar upp det. Och det andra är då att i själavårdsrummet så behandlar man inte psykisk sjukdom, men man ger omsorg och stöttning och lyssnar. Och många tycker det är liksom faktiskt också skönt att inte ha diagnosen i fokus, men hela människan, man kommer inte in med diagnoser där kommer man. Så den du är, sen får du såklart berätta själv vad, om du går till psykolog och sånt, men det är liksom ett annat perspektiv då. Så mitt råd är att om man också behöver psykiatrisk behandling så kan det vara bra att både gå till sin psykolog och sin själavårdare. Och den kanske främsta experten på själavård i Skandinavien, det är Tor Johan Grevbo som har varit professor i Köpenhamn och Oslo med själavård som specialområde. Och hans definition av själavård tycker jag är bra. Den säger så här: kristen själavård är att följa med en medmänniska en bit av livets väg i ljuset av Guds ord för att uppmuntra till att leva och tro. Och det betyder ju att i kyrkan så kan många olika samtal vara själavårdande. Om vi är uppmärksamma på varandra och det finns tillit och öppenhet. Man kan gå lite den vägen, den här livsvägen tillsammans. Det kan vara i bönegruppen eller vid fikabordet. Men har man behov av tystnadsplikt är det såklart bäst att uppsöka en pastor, präst eller diakon. Jag har själv till exempel gått till själavård hos sjukhuskyrkan i Malmö. Jag tror det erbjudandet finns också många platser i Sverige. Och Svenska kyrkans präster och diakoner har ju också ett bra erbjudande. Och de flesta frikyrkor har också ett erbjudande om samtalsstöd. Så jag tänker vänta inte tills det är kris. Jag brukar säga att jag tar gärna ett samtal om hur jag mår så ofta som möjligt. Därför att det är helt enkelt bra för ens själ. Så det är, ja.
Mm. Det måste vi nog alla.
Precis.
Sjukvårdspersonal har ju också tystnadsplikt naturligtvis. Men som jag har förstått det så sträcker sig prästers tystnadsplikt ännu längre. Det är ännu mer långtgående.
Faktiskt, ja. Precis. Ja.
Ja, intressant. Men du sa att det var tre saker du tänkte på.
Ja, just det. Nu ska man komma ihåg de andra. Men det jag tänker på är gemenskapen. Alltså, inga kyrkor är perfekta såklart, men det är ju en helt unik sak att jag som troende eller och såklart inte troende också kan uppsöka en församling där det finns medmänsklighet och folk som är intresserade av mig och mitt liv. Och jag tänkte på det när vi flyttade till Malmö som familj. Jag kände ingen i stan om det inte hade varit för kyrkan. Det gjorde att jag fick faktiskt ett socialt liv från dag ett, medan man hör många som flyttar till en ny stad i min ålder får aldrig några liksom riktiga vänner igen. Förutom kanske arbetskollegor och sånt. Och vi vet som sagt att ensamheten är stor idag och den leder till mycket psykisk ohälsa. Och där vet jag att kyrkan är till stor hjälp för många. Sen kan vi bli bättre och vi måste liksom ta bort stigma kring det här med psykisk ohälsa. Så liksom det är okej att det inte må okej i kortare eller längre perioder i livet. Jag har ett sånt, ja, förlåt. Nej, men jag har tänkt på ibland att ibland säger vi, mår ni bra, liksom, om man har någon samling eller sånt. Alltså man kan, folk säger, ja, vi mår bra, men ibland så kan man säga, vem mår dålig? Upp med handen, alltså. Ja, det är lite skämtigt, men man kan ju, det borde nästan vara så normalt, att för det är ju kanske 20%, 30-40% som inte mår bra. Sen såklart man, ja, du förstår, alltså det vi måste göra det här så normalt som det är. Det tror jag vill hjälpa många.
Ja, jag var på en nationell läkarkongress förra hösten här i Malmö och en av talarna var Jonas Helgesson som
precis.
Är ju en känd kristen person, speciellt här i Malmö då.
Han kände hela landet som...
Ja, jag skulle tro det. Och han pratade just om psykisk ohälsa tillsammans med en gospelkör.
Ja.
På den här läkarkongressen. Och det var väldigt många som uppskattade detta. Jag tror det behöver bli bättre att prata om det. Så jag är ju med i en organisation som heter Kappaminstitutet.
Mm.
En tankesmedja. Och där har vi ett pris som vi delar ut varje år till någon som har betytt mycket för kulturen eller för samhället på olika sätt. Och då fick priset gå i år till Jonas Helgesson just för att hans arbete med psykisk ohälsa får folk att våga prata mer om detta.
Jättebra.
Ja, den tredje.
Ja, det tredje är såklart förbundar. Det har jag berättat om också hur det var till hjälp för mig. Och då tänker jag inte främst faktiskt på förbön för att bli helad. Även om jag tror på det, jag upplevde det själv. Men på den styrkan som finns i att veta att någon ber för en när man kanske inte orkar själv. Jag tror faktiskt, även om man inte är kristen, så är väldigt många öppna för det att höra att någon ber. Om man upplevt en annan typ av omsorg. Jag tror kanske jag har sagt det i en tidigare podd, men i den här själavårdsutbildningen så tittade vi på en studie som visar att när folk vet att någon ber för dem så har det en stor betydelse i upplevelsen av omsorg. Medan vi kanske tänker att när vi ber, ja man kanske kommer uppleva besvikelse om inget händer och man liksom, men så är det inte. Om vi inte lovar saker såklart som inte vi kan hålla, men om vi tar med någon i bön så har det en mycket större effekt än det vi ofta tänker över i att en människa blir sedd och omfamnad av kärlek från Gud och människor och att man känner ja men här är det någon annan som lyfter mig som ber för mig.
Mm. Ja, men det är bra. Och vi tror på en Gud som kan hela.
Absolut.
Både från det fysiska och från psykiska åkommorna.
Mm.
Men samtidigt så vet vi att ibland hela inte Gud genom ett mirakel utan man hela genom att använda sig av människor, till exempel läkare och sjukvårdspersonal. Eller själavård.
Mm.
Och det finns ju ofta händelser som stress och trauma och sådär som man kan koppla då till psykisk ohälsa. Men vi vet ju då att olika människor kan uppleva en och samma händelse på väldigt olika sätt.
Mm.
Människor som är med om samma trauma men som hanterar det väldigt olika. Och anledningen till det är ju, en anledning i alla fall, att det finns biologiska och genetiska faktorer då, som påverkar hjärnans funktion. Mm. Så kyrkan har ju en roll och det är liksom jättebra de här tre aspekterna som tar upp då. Men det behöver ju inte stå i motsättning till det medicinska.
Absolut inte.
När du tog upp det här i oktober på predikan då om din egen psykisk ohälsa så frågade du mig efteråt om jag var överraskad. och svaret var väl, jag minns inte vad jag svarade, men svaret är nog både ja och nej. För att jag har inte visat ut att jag har märkt det i alla fall. Mm. Och så är det ju med psykisk ohälsa, det syns ju inte alltid ut.
Mm.
Man kan se jätteglad ut på utsidan men mår utkast till sidan.
Och det behöver inte vara för att man är falsk. Det är bara för att om man ska ta livskvalitet från 0 till 100 så är man ju sällan på 100 men de flesta liksom ligger kanske någonstans där man känner att, eller kanske man ska ta minus men alltså det är ju någon livskvalitet har man ju även om man lider av olik psykisk ohälsa och så väljer man kanske att dölja det eller ta sig samman och sånt. Så det är ju den energin man har använder man liksom i de olika situationerna man befinner sig i. Så kanske man måste ta smällen när man kommer hem. Och, sånt.
Ja. Och jag är ju samtidigt inte förvånad då för det är ju många som blir av psykisk ohälsa.
Mm.
Män som inte visar.
Precis. Och speciellt vi män tror jag. Där visar statistiken också. Ja. Det är ju högre självmordssiffror där.
Ja. Mm. Och det är ju lätt att tänka tror jag att om man är pastor då är man förskonad på sånt där. Då lever man ett arbete i både fysik och näsliga bekymmer. Men så vet jag. Alltså om man tänker sig en depression då, man kanske kan säga att det är som att man håller på att drunkna i en avgrund. Det känns så, ja, det vet ju du bättre förstås. Men man kanske avskyr sig själv och avskyr livet och så. Men som kristen då, som jag var inne lite grann på med min fråga, så kan man kanske också känna att man avskyr sig själv för att man avskyr sig själv. Man tänker att jag borde inte känna så här som kristen, jag borde kunna be bort detta. Men så det blir liksom en ytterligare dimension av självförakt på något sätt. Psykisk ohälsa i kristna sammanhang får ju ytterligare jag sa. Vad kan vi göra som medmänniskor om vi har en vän som mår så här dåligt? Hur kan vi hjälpa den?
Det är en bra fråga. Jag tror att svaret är lite individuellt, samtidigt som det finns någonting som jag tror gäller för alla. Men jag tänker också att det är någonting fel med teologin om det är så att du avskyr dig själv därför att du avskyr dig själv. Därför att vi borde ha en teologi som tar med alla 150 psaltarpsalmerna till exempel och som visar att så här kan livet verkligen vara, även för en troende, för en kristen. Och Paulus som säger att jag kom till er, jag hade ångest. Alltså där borde vi ju verkligen jobba mer för att förtydliga att vi har en teologi för hela livet, så att man inte liksom kommer i den där klämman. Liksom. Men jag tror att för att svara på den frågan så tror jag att det allra viktigaste är att visa någon form av omsorg. Jag är här, jag bryr mig. För jag tänker att ibland så kanske om någon skulle fråga mig, hur mår du? Så kanske inte jag skulle orka säga hur jag mår. Men jag vill ju hellre att någon frågade. Och sen kanske de kände, han svarade ju inte. Men jag skulle uppleva det som omsorg. Men jag kan inte svara för alla, alltså, men jag tror faktiskt att det är en med tålamodet är viktigt. Det kan ta lång tid att komma tillbaka då till ett normaltillstånd och man kan såklart bli trött, nedslagen av att ta hand om en deprimerad person. Men om man kan påminna den här personen om att du är älskad utan att behöva prestera, vara på ett visst sätt, så kan det vara ett steg i rätt riktning. För mig som är gift så har det betytt väldigt mycket hur min fru har visat mig ovillkorlig kärlek. Det har betytt enormt mycket för mig och det kan man ju göra som vänner också.
För de av oss som lider av att vara alltför lösningsorienterade så kan det vara en frestelse att försöka komma med goda råd och med lösningar och vi gör på det här sättet. Det är inte det som är svaret här. Svaret är kanske att inte säga så mycket, men att vara närvarande.
Ja, men om man är lösningsorienterad så tänk på det som lösningen. Tänker jag, alltså, då kanske man blir motiverad till att hålla ut. Och när man har barn så vet man ju hur mycket som krävs av omsorg och kärlek igen och igen och igen. Och det är väl lite så det är att vara människa. Och vi behöver kanske lära oss att en närvaro av en annan människa, det är så mycket starkare än man ofta, man glömmer det tror jag, alltså att någon bryr sig, det kan vara på SMS, Messenger, det kan man ringer, att man tar en kaffe, alltså jag kan komma ihåg så många gånger det har betytt så mycket för mig, några små, små liksom uppmuntrande ord som har betytt enormt mycket. Så är det klart att man kan använda Guds ord och tänka rätt och sånt på ett rätt sätt. Det kan vara till hjälp. Jag sa ju det innan också att det blev faktiskt när vi gick igenom den här serien från Tim Kellers bok som vi också hade om mening och mening, livets mening och meningslöshet och sånt, så märkte jag att det var en hjälp för mig att gå djupare ner i meningen med livet och att det finns en mening och det liksom, men jag tror inte jag hade kanske tagit emot om någon hade kommit på dörren och predikat detta med liksom, lyssna här, du tror livet är meningslöst, nej nej nej, Bibeln säger så här, alltså så det handlar ju om att den personen själv måste liksom hitta sitt sätt att ta till sig av de resurserna också, tänker jag. Men Sebastian, om vi ska avrunda med att ge några praktiska tips. Vad kan man göra själv om man lider av psykisk ohälsa eller ge vidare då till någon man har i sin närhet?
Ja, nej, men det är en bra fråga. Och jag stod på radion tidigare idag och det var en av psykologer som har ställt exakt samma fråga.
Okay.
Och det beror ju lite på, eller i någon mån så kan ju alla ha dåliga dagar och känna sig nedstämda. Det är ju en naturlig del av livet. Och ofta mår man ju bättre efter ett tag.
Mm.
Och många blir hjälpta av att prata med vänner och familj, äta bra, sova ordentligt, fysisk aktivitet. Och de här sakerna motverkar ju depression, och det är strategier som man har inom sjukvården.
Mm.
Just när det gäller inbredda det. Sen om de här dåliga dagarna är fler än de bra dagarna, eller om målet gör så att man får svårt att klara vardagen eller att klara av jobbet, då är det bra att prata med någon om det som man har förtroende för.
Precis.
Det tror jag är viktigt. Och om vännerna inte räcker till, så kan man vända sig till sjukvården. Man kan ringa sin vårdcentral eller gå till 1177.se. Om man är under 25 så kan man faktiskt prata med ungdomsmottagningen. Och går man i skolan så ska det finnas skolsköterskor och sjukvården. Och speciellt förstås om det är svåra sjukdomar då, alltså bipolaritet eller schizofreni och sånt, då ska man vända.
Mm.
Och är det riktigt illa eller akut, så att man funderar på om livet är svårt att leva eller håller på att skada sig själv på något sätt, då ska man ringa till 112 eller ha kontakt med en psykiatrisk akutmottagning.
Mm.
För det finns ju sådana, här i Malmö finns det, och det finns på många andra ställen också.
Mm.
Så då är det viktigt att söka hjälp, och det finns ju hjälp att få, det måste man komma ihåg. Det finns hjälp att få, många av de här psykiatriska sjukdomarna inklusive på.
Ja, mycket bra. Jag skulle lägga till, alltså, om du inte får hjälp hos din vårdcentral, byta vårdcentral. Alltså, ge dig, hjälpen finns där. Mm. Ibland så kan det vara lite svår att få tag på att det blir rätt. Då. Och jag gav upp några gånger men försökte igen, och till slut så fick jag en väldigt bra psykoterapeut som jag faktiskt kommer fortsätta att gå till. Men vi har haft en tendens ibland i kyrkan att försöka liksom vara perfekt och vilja visa upp en fin yta för alla som kommer dit. Men det tror jag är bra att liksom på slutet här igen understryka att Jesus kommer inte få ge oss en fin yta utan för att förvandla oss liksom på djupet. Han tog vår smärta och vårt lidande på sig, även om vi inte alltid upplever det i samma sekund som vi hör det. Men Gud, han kan och vill hjälpa oss, och det som du har också sagt, så sker det ibland med hjälp av andra människor, och därför är det viktigt att våga prata om hur vi mår. För som du sa, psykisk ohälsa syns inte alltid på utsidan, och därför behöver vi också våga fråga varandra hur vi mår.
Och
det gör vi ju kanske mycket.
Ja, precis. Men, hur är läget?
Ja, precis.
Det är ju inget fel att fråga på det sättet. Va? Men ibland, som du sa, kanske man inte orkar hålla någon lång utläggning.
Mm.
Men att våga fråga på allvar. Jag är inte alltid själv så bra på det, men jag brukar göra det med mina patienter. Men egentligen tror jag att församlingen är liksom den sortens organisation där det skulle kunna vara väldigt naturligt att våga prata om psykisk ohälsa. Och om barnen med humör faktiskt mår. Så jag hoppas att vi kan få fler församlingar i Sverige där det finns en öppen kultur att våga prata om.
Det får vi hoppas, och det här är väl också vårt lilla bidrag till det.
Mm.
Att hjälpa fler att bli öppna och normalisera att man kan prata om det. Men vi får avrunda, Sebastian. Kanske har det här samtalet varit till hjälp för någon. Prata gärna med någon om du själv lider av psykisk ohälsa, och om du har uppskattat programmet får du gärna höra av dig. Du kan också dela det. Och har du andra teman som du vill att vi ska ta upp, så får du gärna ta kontakt med oss. Och nästa gång så ska vi prata om ett ämne där det kanske kan hetta till lite mer Då ska vi börja en serie om Bibeln och samkönade äktenskap.
Det blir spännande.
Riktigt tema. Ja, tack för idag.